Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men har ni funderat på att skaffa torp själva eller?
Nej, eller rättare sagt ja och nej.
Ja.
Men jag tror att Ida funderar över fastigheter ungefär 90% av sin vakna tid. Men så får jag vara liksom den tråkiga bromsen då, som säger så här, men vi har fastigheter.
Ja, just det. Ja. Jag fattar. Men det är väl, i hennes fall handlar det om det här att hon har legat ut mycket på Hemnet innan ni flyttade till Gröndal, och nu är liksom behovet, eller det har varit ett beroende.
Ja, men så är det. Men grejen är att Idas släkt har ett litet torp i Värmland. Mm. Men det är en sån här delning mellan olika fastrar och farbröder och kusiner, eller morbröder och kusiner och så.
Mm.
Och vilket gör att det är ett lite speciellt projekt så.
Ja.
Och då kan man ju då kanske känna lite ibland att man skulle vilja ha något eget.
Ja. Men och kanske Värmland är långt, det är ändå 40 mil.
Ja, det är ju 4 timmar, ja, att köra. Så att, det är klart att det är inget som man liksom river av på en kort helg.
Jag tycker också att det är någonting med opsykologiskt med att köra bil till Värmland. Att det är så här, nu offens alla som kommer från Värmland. Men när man åker mot Värmland så åker man liksom längre och längre bort från civilisationen. Mm. Det känns som att Oslo ligger någonstans på andra sidan riksgränsen.
På andra sidan Kölen.
Ja, precis. Ja, men det, exakt. Man ska, och det är liksom, man vet att det inte är lätt att ta sig dit. Särskilt inte nu i coronatider. Mm. Så att när man åker till Värmland så känns det som att man bara lämnar civilisationen bakom sig på ett sätt som... Det är svårt. Det är såklart, det är så kanske är lite känslan som att åka från Luleå till Jokkmokk. Samma känsla liksom.
Mm. Det är varje gång man kommer mot Kristinehamn så har man...
Sista rondellen som vi kan säga.
Ja, precis.
Sen gäller djungens lag i trafiken.
Precis, så här, you're now leaving Picasso land for wilderness.
Är det Kristinehamn som är Picasso?
Ja, det finns en stor skulptur.
Just så kommer sloganen är Picasso valde Kristinehamn, gör det du också.
Det är så jävla bra.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig. Fyra meter.
Du, vi har ingen nya patrons den här veckan.
Okej,
okay. Tråkigt. Men jag har en som har gjort den här grejen.
Mm. Du skämtar. Han har uppat sitt Patreon från $2 i månaden till $12.
Ja, $12.
Du, vet du vad det här är?
Vad är det?
Det här är en the race of becoming, ja, 4 meters,
ja, verkligen,
top Patreon.
Så att jag vill ändå liksom tacka, både jag och han, tacka. Vi vill, både jag och Fritte vill verkligen
tacka.
Vi nämner Lars Andreasson.
Ja, det gör vi ju såklart.
Lars, och vet du var Lars Andreasson jobbar någonstans?
Han är väl... Han jobbar på ICA.
Ja.
Det är fantastiskt. Det är roligt, ja, att du har skrivit det på, ja, olika post-it-lappar som drar bort.
Ja, just det.
Fan. Vad underbart. Men då behöver vi inte riffa på det sättet.
Nej,
eller?
Nej. Han jobbar på ICA.
Ja. Ja. Då vet vi det.
Ja. Ja.
Men vad tror du han gör på ICA? Tror att han, eller fick du så här, var det så här, Lars Andreasson at ICA.se? Eller var det så här, at ICA-spiralen lödöse.se?
Nej, jag vill inte. Nej, det var det inte.
Nej.
Det var att en typ av ICA-kedja.
Jag förstår.
Men jag har ingen lust att liksom avslöja mer, för jag vill inte att folk ska skicka liksom mail till honom. Vi får lämna honom lite anonymt.
Jag förstår.
Anonym,
men det var tydligt, det skulle kunna vara så typ att ICA Maxi eller att ICA Quantum,
ja,
eller så. Ja. Eller att ICA Nära.
Ja, exakt. Ja. Precis.
ICA Nara.
Ja. Mm. Och då tänkte jag så, du har ju haft en bra liksom GM ICA i Liljeholmen. Mm. Är det du som jobbar i skärken på ICA Liljeholmen?
Men det skulle ju kunna vara.
Det var det inte.
Och tror du då syntolkning då? Anders drar bort en tillapp. Nej, står du. Ja, det har det fan. Nej, det är roligt. Det här, alltså, det kanske inte blir lika roligt för lyssnarna, men för, nej, mig, ja, för mig var det
på fart på dig.
Så här, du kände så här, vad är det nu så denna lördagsförmiddag som kan få riktigt fart på Fritt och Fritt? Ja, det är så här, 3 post-it-lappar så här, ska jag göra så här som en liten sån här tecknad film, en gubbe som står och runkar. Nej, jag jobbar text.
Ja, jag jobbar text.
Du har ju väldigt post-it-laps-kompatibel textstil också.
Det är inte så konstigt eftersom jag jobbar som en manusförfattare och jobbar.
Jo, men jag har en kompis från förr.
Ja. Han, vi har sagt upp bekantskapen.
Nej, absolut inte. Han är fortfarande en av mina bästa kompisar. Jag ska inte ranka mina bästa kompisar, men du och han är där uppe och tassar.
Oj, fan vad nice.
Ja. Men vi jobbade mycket post-it ett tag. Vi höll på med olika projekt som krävde post-it-lappar och liksom olika shower och skrivprojekt och så. Mm. Och då visade det sig gång på gång att han inte hade liksom en... Hans handstil utvecklades inte för att han skrev mer post-it-lappar.
Nej, ni gjorde inte det?
Nej.
Men handstilen är ju så, ligger så nära ens mentala liksom, mående på något sätt.
Är det så att du får en snyggare handstil när du mår bättre eller vadå?
Ja, det tror jag. Mm. Jag tror det är man avslappnar. Men igår så var jag och Per Gustafsson uppe på Natur och Kultur och signerade 80 böcker. För vi skickade ut böcker till alla som har varit med i julkalendern. I teamet och skådespelarna, då skrev jag en personlig hälsning till alla också. Och då är det också så här, du kan inte fucka upp en hälsning, för du hade bara x antal, så många böcker som vi skulle skicka ut. Men då fick man liksom sådana, vad ska man säga, man fick en för nära relation till sin handstil. Och jag kände just där liksom hur, att det var som kinesisk vattentortyr till slut, att försöka skriva snyggt, vara avslappnad. Alltså det, och jag vet folk som har extremt dålig handstil, och man säger att handstilen börjar någonstans på fel ställe. Typ så här, handstilen ska ju börja i handleden, men det finns de där den börjar på den här lilla punkten bakom skulderbladet, och man liksom, hela kroppen. Och jag märkte hur det bara kröp runt hela kroppen av oro, men jag var ändå tvungen att liksom försöka.
Och sen så såg du vem den här boken skulle gå till, så här, och nej, Gisem Erdogan, fan, hur ska jag kunna slappna av? Hur ska jag säga, hej,
klipp till Gisem sitter på Västberga polisen och en grafolog sitter och driver sig. Han är psykopat.
Men alltså handstilsexperter, det borde ju inte vara sådana som löser brott med hjälp av liksom handstilstydning, utan handstilsexperter borde vara någon som hjälper folk att liksom skriva lite mer avslappnat. Ja. Alltså som en logoped för handskrift. Liksom.
Handstilsexperter, det är lite som Rita-Ola i fotbollsstudion som sitter och talar om lite efteråt vad spelarna gjorde för fel, istället för att sätta sig, ta de här, liksom, de här sekvenserna och gå in i en träningsanläggning och tala om för spelarna att du har en yta där.
Men där tror jag också att det finns en lucka för, alltså för de lågstadielärare som nu liksom går i pension. När de började jobba som lärare, då var det fortfarande så att folk satt och övade så här skrivstil i sina skrivstilsböcker. Mm. Så de lärarinnorna som det kanske främst är då, de är ju kingarna på det här området. Så där skulle man kunna starta en handstilsförmedling, där man då enrollerade då, alltså typ 30-40 stycken riktigt vassa gamla småskolelärare.
Verkligen. Där. Som skulle lära oss skriva. Eller som skulle.
Och där har vi ju, ska man pitcha det här i någon slags sån här pitch-rally där man ska få riskkapital.
Jag tror. Då ser man upp på Lejon, heter det? På Draknästet.
Jag tror inte de här drakarna, så här venture capital killarna men så här lite sladdrig siden kostym som sitter nere i Malaga och bara väntar på nya affärsidéer. Jag tror inte de skulle gå igång på den här idén faktiskt.
Fast jag tycker ändå det.
Men det säger mer om dem kanske. Men det än om idén.
Ja, precis, att de ser, men min farsa är 77. Han var det kan jag säga utan att han blev ledsen, men han satsade inte stenhårt på skolan. Han gjorde aldrig, utan han satsade på andra grejer. Och hade han varit född 1970, då hade han haft en handstil som var som ett knytnäven slag. Riktigt dålig. Men han har otroligt bra handstil. Och det har, jag tror, alla människor födda på 40-talet. Därför att de här lärarinnorna fanns och lärde dem. Men om man tar en person född 1960, det vill säga 16 år senare. Då har liksom handstilen försvunnit. Och jag tycker det är synd.
Mm. Men vissa som till och med liksom skriver med stora bokstäver. Nu skrev ju du med stora bokstäver för att
det var
texta. Liksom. Ja. Men det finns ju folk som inte kan skriva med skrivstil ens. Alltså i våran ålder.
Verkligen, det är jättevanligt. Ja. Och man ser att det är egentligen samma handstil som den här personen tillförskanskade sig i ettan när hen lärde sig skriva första gången, så har man stannat kvar vid den handstilen. Mm. Men det, jag tycker det, och de här tanterna som lärde ut handstil, de bör ju i princip inte finnas längre. Det är ju lärarinnor födda från...
Ja, men alltså, jag menar ju att när jag gick på lågstadiet... Alltså, jag förstår vad du menar, att det, liksom, att det är försvunnit. Men jag minns ju samtidigt när jag gick på lågstadiet att vi hade ju såna här skrivböcker. Vi skulle ju liksom lära oss att skriva snyggt.
Ja.
Även om det kanske inte var liksom lika mycket fokus på det som det var när våra föräldrar gick i skolan. Så fanns det ändå kvar på något sätt.
Men det har inte fått samma genomslag i din generation som det fick i farsans generation.
Nej.
För de har, säkert för att de nötter det mer och de nötter det längre.
Mm. Sen började jag jobba inom ICA-rörelsen för att återkoppla.
Ja,
jag har jobbat somrar och helger och på ICA, den lokala ICA-kniven i Knivsta.
Aha.
Jag började väl kanske gymnasiet någon gång eller sent högstadien. Så jag jobbade ju där flera år. Och då blev jag lite grann den här killen som textade högrev 69-90.
Du gjorde det?
Ja. Jag blev högrevskillen.
De är ju också utrotade nu. Ja. Det finns ju inte en ICA i hela Sverige där det står högrev. Jo, det gör det på Gotland, finns det.
Ja, men på de flesta är väl förtryckta, tänker jag.
Men du har ju en snygg handstil utstrålning.
Ja, men tack.
Jag tror att det är om man kan prata liksom underhållande om stadsplanering och har ritat entrén till triangelns tunnelbanestation, då kan du ha en snygg handstil.
Ja, men jag tror att jag skulle inte säga, det finns någon typ av korrelation där. Det gör nog.
Ja, det tror jag också. Ja. Ja, men det är arkitektgrejen. Man gillar
men det är många arkitekter är så här, tycker väl liksom bär med sig en trevlig handstil.
Ja. Men du kan ju inte rita heller. Du kan inte göra en ritning och sen så när du skriver skalan, då kan det inte se ut som att det är liksom Kalle Wrongelbäck som har gjort det på en
film. Men grejen var den att liksom, när jag började ettan så satt jag med skrivböckerna och lärde mig liksom skriva snyggt. Och när jag började på arkitektskolan 20 år senare, då kom det här tillbaks. När man skulle, då satt vi och ritade för hand, för man skulle, det fanns CAD liksom, med någon slags massa, man kunde ju rita med datorn. Men vi ritade ju nästan allt för hand, och då skulle man ju då skriva då, alltså plan 1-100 och sektion 1-100 och sådär. Och då fanns det vissa manér man kunde skriva det där på så att det blev snyggt. Det var inte så att lärarna sa, nej, det var inte så trevligt textat då, men det var ju ändå så att det spred sig någon slags idé om att man skulle texta snyggt.
Mm.
Så då började liksom det här om igen på något sätt.
Ja, men hade ni väl, fick du sitta och träna eller?
Nej, men det var ju med att man kollade på andra hur de gjorde, och så tittar man hur gjorde liksom Asplund och Leveren som de ritade sina, hur textade de? Och sen så hittar man något manér som man tyckte var snyggt.
Vem ligger
sen...
du närmast? Asplund eller Leveren? Eller det Östberg?
Jag vågar inte säga. Men jag skulle nog säga att det kanske ligger Erskine, tror jag, många tittar på. Hans ritmanér var ju fantastiskt.
Var det så?
Ja. Otroligt fina ritningar. Men lite så här avslappnade på något sätt. Men alltså mina tre textskolor. 1. Lågstadiet. Med fröken Ingrid. 2. Källaren lika kniven i Knivsta. Högrevsskolan.
De man jobbade också med tjockt, brett eller smalt.
Ja, det fanns ju så här, det fanns ju otroligt breda tuschpennor. Ja. Alltså när man skulle texta stora såna A-nollor och så. 3. Ritsalarna på arkitektskolan i Lund. Där det då när jag började fortfarande var tillåtet med rökning.
Ja, så man satt och rökte.
Det fanns då liksom lite sådär, det var vissa som kanske inte tyckte att det var så himla trevligt med cigarettrökning inomhus. Men så då bildades lite grann så här, vissa ritsalar man rökte liksom, och vissa ritsalar där man inte rökte. Mm. Och sen så kanske det var någon ritsalar man kunde ta ett blås någon kväll. Men det där med att liksom det inte var rökning på vissa ritsalar, det var väl ingenting som vissa av lärarna tänkte när de kom in med sina cigariller och satt och fimpade.
Hade de, det här var ju inte så länge sedan, men hade de såna här liksom svarta linnekostymer och svart t-shirt?
Ja, det var väl någon som hade det, ja.
För typ. Det är så, det finns, det är fult med mjäll på en sån. Men det är nästan snyggt med lite liksom en askpelare från en cigarill som råkat landa på ett kavajslaget. Det är liksom det ska vara en färgskada där en askpelare från en cigarill gifter sig.
Ja, så är det. Uh-huh. Och sen ska man liksom kunna ha lite sån här väldigt mjukt blyerts på händerna.
Ja. Hur fan vad estetiskt.
Alltså från en sån här 3 mm sån här rotring eller sån karandaschpenna.
Ja, ja, ja. Mycket viktigt också vilken penna man har.
Mm.
Att inte, det är liksom du har inte vilken jävla liksom bickpenna som helst, utan det ska vara en penna med lite tyngd och lite motstånd.
Så ja, men blyertspennorna skulle ju vara från Karandash. Det var ju sådana här blyertsminor, alltså där man då laddade ner sådana här lösplugg eller det där, men sådana här riktigt tjockt, mjukt blyerts som man satt och skissade med.
Mm.
Och sen tuschpennorna skulle ju vara från Rotring. Det tyska, okay. Om det nu är
Karandash och Rotring. Ja. Jag ska fan gå och köpa det.
Ja.
Jag har märkt att min handstil påverkas jättemycket av pennan. Jag en vanlig sån här gul, vad heter de här vanliga blyertspennorna med orange sudd längst bak. Som du köper 10 pack för 35 spänn.
Ja men såna, det kan ju vara vilket märke som helst, men det finns Stettler i
alltså. Ja, jag Stettler. Jag har ett 10 pack Stettler hemma. Mm, Nu är det bara 4 kvar och de andra är obegripligen bara försvunna. Det är som strumpor i torktumlaren.
Sen har du ju vad heter det, Faber-Castell va? Också. De gör ju också blyertspennor.
Ja, och så olika hårdhetsgrad och så vidare. Mm,
ja.
Men jag har
H för hård till B. Så det går från 9H till 9B. Och där HB är liksom det i mitten.
Vad är B? Så B för?
B för liksom, jag vet inte.
Bjuk.
Blö.
Ja, det är som oklar. Den är bara den undfallande. Mm. Ja. Fan, jag var i Lund faktiskt i veckan.
Ja, hur känns det?
Jättebra. Ja. Jag älskar Lund. Jag har inte varit i Lund så mycket. Jag har varit och kört stand-up på Erik Buréns klubb nere på Mejeriet. Men då kommer man ju till stationen så går man förbi Botaniska trädgården och är rädd för att man ska bli våldtagen. Ja. Det är
troligt att det händer en så här 100 kilo tung 2 meters man.
Ja, ändå är det to go rädslan egentligen. Den går upp fram en våldtäktsman och våldtar mig.
Men sitter det liksom inne i dig? Sitter en liten kanin?
Kanske. Mm. Den går alltid på den sidan av gatan som inte vetter mot det, som går tryckt mot husen så att säga. Men då tänker, kan jag hoppa ut en ful jävel från en port och bara slita in mig.
Det kan slita in en docent där och liksom bjuda dig på port och tvinga dig liksom att diskutera liksom idéhistoria. Vad är värst? Vad väljer du? Väljer du liksom gruppvåldtäkt eller väljer du liksom att diskutera Hobbes?
Det roliga hade ju varit om jag hade sagt brutal gruppvåldtäkt. Det hade varit roligt. Men jag tror att jag väljer att diskutera idéhistoria.
Ja.
Men jag tänker att den här filosofistudenten då, de har ju druckit läkarsprit.
Mm.
Det är det de har gjort. Så att oavsett vad som händer så kommer det bli liksom, statusförhållandet kommer att vara ojämnt. Jag kommer att vara i underläge i vilket fall som helst för att de har druckit läkarsprit. Ja, men det är det jag har gjort. Och det gör också alltid att man kommer fram, alltså, och gått längs med den här botaniska trädgården ner till mejeriet, kört, varit rädd när jag kom in och lycklig när jag möter Erik som står i trappan där och är glad.
Ja.
Ofta står han väl redan i kassan och spanar för att se om det kommer folk.
Mm.
Så går man upp i den här smala logen och där sitter Sandra Ilar, Johanna Wagrell och Nisse Hallberg kanske. Om det är en bra kväll.
Mm.
Och så går man igenom sin text. Och den här rädslan för att bli överfallen i botaniska trädgården övergår i rädslan för att göra bort sig inför lundensarna.
Just det.
Så går man ut och kör. Och sen så sätter man sig upp i en taxi till Malmö. Och så tar man sig hem till Marcus Johansson och så sover man där. Ja. Det är liksom min Lund.
Och däremellan sitter man på något, äter en skärkbricka och tar en pils någonstans? Eller?
Ja, man kanske åker upp i det här Scandic-tornet vid stationen och super sig full. Och vinglar hem genom Malmö. Fan, lite trevligt. Livsfarligt. Det är ju farligt på riktigt.
Mm, mm.
Men den här gången så var jag på något som heter Litteratur Lund, en litteraturfestival. Han var lite längre i Lund, jag var tvungen att röra mig i andra riktningar så att säga. In mot stan och genom stan och fan vad jag gillar Lund.
Mm.
Men det jag ska säga, det var att nästan alla man möter i Lund har auran av att ha snygg handstil. Det är väldigt så snygg handstilsaura på de flesta man möter i Lund.
Mm.
Och ja, välklädda, välmående, välfriserade, lyckliga medelklassmänniskor med snygg handstil. Det känns som befolkar denna stad som skulle kunna vara Simrishamn eller Ystad, men det är inte det, utan det är liksom en liten del av Vasastan som man har bara släppt ner på Skånska slätten.
Mm. Känner du trygg?
Oerhört trygg.
Ja.
Oerhört trygg.
Jag har ett speciellt förhållande till Lund. Eller jag bodde i Lund i 7 år, mer eller mindre. Mm. Hela tiden i princip när jag pluggade där bodde jag där. Jag gjorde bara i Barcelona ett år där liksom
emellan. Men om du pluggade 7 år i Lund, då läste du inte bara arkitektur, du måste läsa något annat också.
Ja, en termin litteraturvetenskap.
Okej, okay. Första terminen?
Nej, mitt i.
Jaha, var det överlagt liksom?
Ja, överlagt mord. Nej, men det var karnevalen 1994.
Mm.
Så kände jag att den karnevalsterminen kan jag liksom inte läsa på arkitektskolan, för det kommer inte gå.
Ja.
Så då tar jag så här. Kan jag läsa lite litteraturvetenskap? Ja. Och det gick ju alldeles utmärkt att kombinera med karnevalen.
Ja, det förstår jag. Ja. För du är ju så beläst.
Ja, eller hyfsat. Men det var väldigt kul termin. Men sen flyttade jag till Malmö.
Mm.
Och jag är väldigt glad att jag gjorde det. För att det är många som har bott kvar i Lund. Som har liksom pluggat i Lund med mig. Eller vad man umgicks med. Och det finns ju två slags människor. De som bor kvar i Lund och de som flyttar. Och jag är
kan man säga verkligen... att det finns två sorts människor globalt sett? De som bor i Lund. Och de som inte bor i Lund.
Ja, alltså, ja nu förenklar du lite grann. Men...
Det finns en tredje kategori. Ja. De som har bott i Lund, ja, men som nu är döda.
Ja.
Och så är den fjärde, de som har bott i Lund, flyttade från Lund
och dog.
Ja. Och, så den femte, kanske vanligaste, de som absolut vanligaste på jorden. Mm. De som aldrig har bott i Lund och har dött. Okej, fortsätt.
Nej, men fan, det där... Men nu känns det nästan som vi måste rita ut någon slags mindmap.
Ja, det finns många...
Nej, men jag tror att jag hade fått panik om jag hade bott kvar. För att det är lätt att dras med i det här. Att speciellt om man har varit aktiv i så här, studentlivet.
Mm.
Att man dras med i olika typer av ordenssällskap. Och ja, men liksom kvällar och samkväm. Och att ja, men det sätter sig på en liksom, på något sätt. Både i sinnet och kroppen, tror jag. Ja. Alltså, jag tror det är lätt att bli tjock i Lund.
Det är det inte alls det.
Ja, men jag tror det.
Såg inte ut så.
Nej.
Såg ut som att det var lätt att ha kvar en storlek 48.
Ja. Men okej. Okay. Nej, men då kanske jag har fel.
Men däremot så kanske man är tjock på insidan på något sätt. Alltså, ja. Man kanske skulle uppleva det som lite klaustrofobiskt.
Mm. Men det är ju väldigt dubbelt det där också. För att man säger att man tycker att det kanske är lite inskränkt med Lund. Det ligger där som en liten... Mm. Som en liten akademisk så här, bondby där på slätten. Mm. Eller liksom, det är någon höjd där. Men samtidigt så är ju Lund, det är ju superinternationellt. Alltså det kommer ju internationella studenter varje år. Det är ju väldigt kosmopolitiskt också. Så att det är väl bara det att liksom, i jämförelse med Malmö så upplevs det som en ankdam.
Ja, men det är väl också det att alla de här som kommer dit, de är där för att plugga. De kommer att lämna det, de...
Jo, men det blir ju ändå liksom...
Det är ju inte utanförskapsområden av liksom tyska filosofistudenter eller...
Nej, men jag menar att det blir ju ändå... Det kommer ju ändå influenser utifrån hela tiden.
Mm.
Plus att det kommer ju... Lund kommer ju bli ännu mer internationellt nu när den här nya anläggningen ESS blir klar. Som är ju... Ja, men det är typs nya CERN.
Mm.
Det är en sån här jättestor partikelaccelerator om jag inte missminner mig.
Alltså, den kommer gå runt hela Lund.
Den kommer gå runt hela Lund, ja, precis. Så man kommer inte komma ut.
Nej.
Då får man typ en elektron in i kroppen. Då vet alla vad det betyder.
Det är så här, det sista kvällen på karnevalen när chicken racet genom partikelacceleratorn.
Ja. Jag vet inte om jag berättar den här historien, men det var en gammal kompis till mig från Åkarp som ligger mellan Lund och Malmö.
Mm.
Och han och hans polare bestämde sig för att åka in till Lund en helg. Och då hamnar de mitt i Lundakarnevalen.
Mm.
Det var sånt jävla pådrag. De tyckte det var så fruktansvärt kul. Så att de liksom lockade med sig sina polare och sa, fan, vi måste dra till Lund. Så de åkte in nästa helg också. Helt dött.
Det kommer jag ihåg. Jag ska inte kapa tråden, men jag hade min 30-årsfest. Nej, 29-årsfest på Kvastmakarbacken. Jag bodde en etta.
Ja.
Som jag brukade tömma på alla möbler när jag hade fest. Jag bar upp alla möbler på vinden och så hade jag fest.
Smart.
Mm. Det var lite såhär studentlivet, men fast jag bodde i en vanlig lägenhet. Då hade jag en jävla party. Och när jag vaknade på morgonen så var alla mina, typ såhär, min mobiltelefon, plånbok, nycklar, allt var borta. Du vet, såhär. Men jag bara, man var lite som Zorba på den tiden. Men då var det när jag höll på att städa, då kommer in en kille som var fortfarande packad.
Mm.
Är det här en sån här ungdomsgård? Är det här den här festlokalen? Jag trodde att det var en festlokal. Det alltid var bara att gå dit och festa. Men det var ju bara en gång om året. Mm. Ja, jag bara körde ut honom.
Ja. Du är lite sen.
Du är lite sen.
Du är 12 timmar sen, grabben.
Om du vill kan du panta de här Carlsberg Hoff-flaskorna.
Ja, precis. Men återfanns mobiltelefonen?
Nej.
Plånboken?
Nej. Mm. Nycklarna tror jag inte var borta. Nej men det tog jag bara... Ja, men då går man väl och skaffar en ny. Mm. Det var inte så komplicerat.
Men då liksom du hade inte så många kort då heller. Du kanske hade...
Jag hade inga kort alls. Mitt första Visakort skaffade jag 1999. Och det här var 1997. 98.
Men hade du du tog inte ut pengar i bankomat?
Jag hade bankomatkort.
Ja, det var det jag menade.
Ja, det hade jag.
Så bankomatkort var det som jag skaffade?
Ja, men det är ju... Ja,
ja. Och nytt körkort?
Ja.
Ja. Och liksom ett lånekort typ?
Lånekort hade varit aktuellt för mig.
Nej, det är ingen biblioteksgrej.
Nej, jag har alltid vetat att om jag lånar så lämnar jag inte tillbaka. Så jag lånar helst inte. Jag köper.
Mm. Det är också ett statement. Jag har råd.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Man åker, det är roligt, du säger man åker på Lund. Det finns ju en jättefin Lindemann som börjar med att Sandro K. Åberg har skrivit en novell om en resa mellan åker på Helsingborg.
Okay.
Kan det hända så mycket på en resa mellan åker på Helsingborg? Frågar Tage Danielsson och bjuder in tågresenär. Vad heter han? Men du kommer ihåg den?
Nej, jag tror inte jag har hört den. Eller kanske hört den, men jag minns inte.
Ja, men det är där han sitter på tåget och så... Det händer aldrig. Det är mycket sådana skämt som att konduktören är så besatt av att klippa biljetter.
Just det.
Så han brukar ha med sig en massa biljetter och han klipper och bläddrar och dräglar. Och att det var en kärring som inte hade någon biljetter och klippte henne i örat. Och då såg han att hon hade flera hål i örat. Men sen ser den här som slutar med att när de sitter där så ser han plötsligt att det är en stor bondgård, det brinner på den. Och alla bara, ser det brinner, helt otroligt. Det är fantastiskt, ser den. Det är fantastiskt, det brinner. Men det var en tjock gubbe som satt där, han brydde sig inte om det. Ja, men, ser du inte det brinner? Ja, han har nog rå med det, han som äger den. Hur kan du veta det? Ja, det är jag.
det är bra skämt. Det är bra skämt. Ja.
Det kliver också på det kliver på en popstjärna i 21,5 års åldern.
Mm.
Och han har en flickvän som står utanför perrongen. Mm. Och när tåget ska gå och så böjer han sig ut genom fönstret och så börjar han pussas och kramas. Och hon håller sig fast och då, tåget bara går, det hänger hon kvar.
Mm.
Och så pussas och kramas och hela vägen till Eslöv.
Mm.
Och då släpper hon taget och så vinglar hon iväg till stationshuset. Då har hon en cykel där. Jätteroligt.
Frågan är om det skulle flyga om man startade Lindemann-podden. Att man liksom varje avsnitt lyssnar man på en Lindemann och så pratar man om det.
Det tror jag absolut.
Ja. Det finns någonting tråkigt också såklart att analysera humor.
Jo, men alltså, jag tror att de som lyssnar på 4 meter är där, det är ganska många gamla Lindemann-älskare där. Mm. Och även potentiella Lindemann-älskare som inte känner till Lindemann.
Men det är så här, det kunde ju vara som den här som de gjorde för några år sedan, den här Lundell-bunkern, kommer du ihåg den?
Mm.
De lyssnade igenom alla Lundells skivor från 70-tal och framåt. Mm. Att man hade så här Lindemann-podden, att man varje avsnitt gick igenom en ny Lindemann.
Mm. Men det ska vara en egen podd, tycker jag.
Ja.
Ska vi göra det?
Ja, vi skulle kunna göra det.
Vi kan göra en 10-minuters extra sod i veckan om en Lindemann.
Sen är frågan om det blir en sån uppåträttsfråga. att Hasse Alfredsons dödsbo hör av sig.
Svenska. Vi kan höra av oss och fråga. Jag känner både Daniel Alfredsson och Jesper Danielsson. Vi kan höra om och kolla med dem.
Det är kul att de heter nästan motsatt.
Ja, verkligen. Ja, verkligen.
Alfred Jespersson och Jesper Alfredsson. Ja.
Men jag kommer ihåg när jag gick i... Jag har haft en sån Lindemann-kärlek sedan jag var liten. Mm. Och sen så skulle jag hålla föredrag om Hasse och Tage i högstadiet. Och då hade jag en lärare som heter Erik Julin som bodde granne med Hasse på Lidingö. Mm. Så han var också väldigt inne på Hasse och Tage. Och jag älskade Hasse och Tage så mycket. Jag var ganska dålig på den tiden, ganska slarvig i skolan. Så jag förberedde liksom inte.
Gick för... i försvårdspår kan man säga.
Ja, faktiskt. Det gick bra till slut, men det här var väl sjuan kanske. Och jag var otroligt dålig på att förbereda mig. Så jag typ förberedde mig inte och jag körde på uppstuds. Mm. Och höll någon slags föredrag. Det sades en annan känd bra grej som Hasse och Tage gjorde. Det var att de skrev kupletter. De tog gamla låtar och satte nya texter till det. Men jag pratade inte om innehållet i texterna. Mm. Och sen så räknade jag upp alla revyer de hade gjort. Så, du vet, så här, typ så här kalenderbitarens... Mm. Mm. Kalenderbitarens liksom oförmåga att förstå vad som egentligen är intressant.
Just det.
Så här, och så räknade jag upp liksom alla kvinnor som hade jobbat med dem, Lissi Arland, Monica Zetterlund, Sonja Edenbratt, bla bla bla, Grynet Molvig, så här.
Fatima Ekman
och
Lena Nyman
precis. Nu kommer jag fan nästan
Monica Dominic,
var hon med i Spade Madame?
Jag tror det, men jag är inte säker.
Ja.
Monica. Men det, ja, jag får väl på tafsen nu. Men jag tror att hon var med där. Men det är skitsamma.
Ja, skitsamma. Ja. Vilket fall som helst. Så, man tror gärna att Margareta Krook. Men det stämmer inte. Bara för att hon är med i en annan klassisk sketch från 60-talet. Fia med knuff. Just men så. Den har ingenting med Hasse och Tage att göra.
Nej.
Och sen spelade jag upp en Lindemann på slutet. Mm. Pingvinforskare Lindemann.
Minns du om det var LP eller kassett?
Det var från LP, men jag hade spelat... innan på kassett, så jag spelade upp det från kassett. Och jag valde pingvinforskare Lindemann, som är en sån här extra Lindemann som inte kom med på de första plattorna. Men jag tyckte det var så roligt att de spelade, när pingviner spelar pingpong, då heter det inte pingpong, då heter det pingvinpongvång. Jag var på garva ihjäl mig. Jag fick så otroligt mycket kritik för det där föredraget av min lärare, för han tyckte att jag hade inte hittat kärnan i Hasse och Tage. Jag hade missat väldigt mycket, så hans liksom korrigering av mitt föredrag blev längre än mitt föredrag.
Och sen så hade var det inför klassen?
Ja.
Okay.
Och sen hade jag valt en sån jävla sopig Lindemann också.
Tyckte han det?
Ja. Det finns en mycket bättre Lindemann än den där Lindemannen. Och jag skäms fortfarande och Hasse och Tages vägnar när jag tänker på det här som hände då i ett klassrum i Fruängsskolan.
Slarvigt.
Ja, 1982.
Vad heter han? Erik Julin?
Han har
gått bort.
Han bör ha varit född på 20-talet. Så att, okay. Ja, han är nog... Mm. Han simmar nog.
En man av den gamla skolan.
Mm.
Men, men du skäms liksom så här, du får ta kontakt med Erik Julins dödsbo och be om ursäkt.
Jag skiter i Erik Julin, men däremot får jag ta kontakt med både Hasse och Tages dödsbon.
Ja.
Och be om ursäkt, känner jag. Men därför så skulle det vara kul att ta revansch på det och få faktiskt fördjupa sig i Lindemann. Mm. Vi skulle ju också kunna analysera om de fortfarande är kul.
Ja.
Jag hörde du på radio när de pratade med Adde Malmberg och Emma Molin.
Inför den revyn.
Ja. Visst blir man förbannad på de här P1-journalisterna som så här knastertort frågar den här standardfrågan, är Hasse och Tage fortfarande relevanta?
Ja, men det blir man så trött på.
Alltså, Och sen så
jag tyckte ändå att Adde och Emma gjorde det helt okej. Okay.
Jag tyckte också det, men det känns lite som att någonting i dem dog när det kom. Och sen så det var dumt av Emma Molin kanske att välja just exemplifiera med vad i helvete har de för sig in i banken efter tre. För den är ju inte superaktuell eftersom det är inte det där röda strecket klockan 15 banken
nej,
stänger.
Nej, men däremot så kan man ju tycka att den har liksom lite roliga skämt i sig fortfarande. Alltså det är när de spånar på vad de gör.
Spelar de roulette där inne med kameran som croupier?
Eller exakt.
Eller brottas de franska franc i chambre separé?
Exakt. Alltså liksom, det är fyndigt och det är ganska liksom, det är roligt. Roliga skämt tycker jag. Och sen är det inte så här roliga som trillar av stolen roliga. Men det är ändå liksom det revyroliga. Liksom. Att man sitter och lyssnar. Där kommer den.
Men får fråga dig. Det här är svårt. Det här är skitsvårt att ta på uppstuds. Men vad är det roligaste du har hört av Hasse och Tage?
Eller kan, får man säga hört eller sett?
Du får resonera dig fram. Ja. Du kan svara väldigt öppet. Jag vill att svaret ska vara essäartat.
Ja. Nej, men alltså, när man pratar om så här konstnärskap eller så här kulturmannaskap så det är svårt att liksom säga en grej.
Mm.
Att så här, det är när de sjunger bolla bolla som det är roligast. Men det är ju roligt såklart.
Mm.
Men,
är det från 88-årsrevyn, va?
Jag tror det.
Det är just det handlar om svensk, nej det är från Svea, nej det är från Glas i örat. Det handlar om svensk biståndspolitik.
Ja, jag tror det.
Just det.
Men så liksom det är svårt att liksom ta någonting så.
Ja. Men om du måste ta någonting.
Men vad har du i fickan, Jan?
Alltså,
det är Lena Nyman och Gösta Ekman som dansar.
Ja.
Och så sjunger hon, vad har du i fickan, Jan? Ja. Är det en jättebanan? Ja. Och jag är ju kanske lite så här att jag tycker det är kul med köns.
Ja.
Alltså att när man letar sig ner mot de nedre regionerna. Ja. Jag är väldigt svag för det. Men så, och i synnerhet, ja men jag tycker det fortfarande är jävligt kul. Vad har du i fickan, Jan? Är det jättebra? Det är nog det. Jag skulle nog säga att det är det som är roligt.
Det är också roligt därför att först är det ju Gösta som sjunger den här av alla sällskapsdanser i tango som kan få mig varm med sin franska charm och så vidare. Och man fattar att det alltid är omskrivningar för kåthet.
Exakt.
Och sen så kommer hon och bara skriver ut undertexten.
Yes. Så det numret tycker jag är fruktansvärt roligt.
När som bäst jag mår, varje gång jag får frågan som jag ej förstår. Vad har du i fickan, Jan?
Är det en jätte banan. Men sen en grej som jag har skrattat mycket åt, det är ju filmen Picassos äventyr.
Ja.
Den tycker jag kanske är den av filmerna som fortfarande håller bäst.
Mm.
Jag tycker den är så vansinnigt påhittig.
Mm.
Och liksom att de på något sätt får in Parolin, liksom hela hans universum, liksom hur han, det är inte roligt, men liksom hur han då använder Tommy Lilla och så målar han liksom alla de här städerna med på glas liksom framför torget Tommy Lilla. Men det finns så mycket liksom, det finns mycket gags.
Bara den lilla detaljen att det är Toivo Paavo som läser speakertexten och han är Elsa Beskow.
Ja, det är jättekul.
Den är kongenial också därför att den på något sätt så här, det är en enorm kärlek till konsten.
Mm.
Just det där som du säger, Parolins förmåga att ställa om Tommy Lilla till, men också hur filmen är gjord. Den kändes ju liksom lite experimentell när den kom.
Nej, men det är liksom för mig liksom ett exempel på en otroligt smart och rolig humorfilm. Så det är nog ett verk som jag tycker liksom, som ligger med varmast om hjärtat. Sen har jag inte sett den 100 gånger.
Nej.
Så är det ingen sån så här aficionado som vet har kollat så här varje liksom 17 juni eller vad det kan vara. Något visst datum så här. Kom nu ungar, ska vi titta på Picassos äventyr på VHS här? I den här gamla tv-apparaten med inbyggd VHS som pappa hade på sitt studentrum. Där, något av en brudmagnet på den tiden det begav sig. Kunde jag bjuda hem damer och vi satt och tittade på Foresight-sagan där som... och Nedinlinjen hade jag ju spelat in och ja, det var ju de fattiga, de rika, det var mycket Albert och Herbert julkalender, det var
första tre.
Herregud vad kul vi hade.
Både hem till byn och hem till gården hade jag tidiga säsonger.
Och sen tjejerna undrar ju oftast, så ska vi inte gå och lägga oss? Nej, för tusan, sa jag, vet du. Nej, nu det är ju 48 minuter kvar.
Ja, men alltså, jag håller verkligen med om Picassos äventyr, men den enskilt roligaste, eller det blir också fel, men något som jag älskar, som jag tänker på jättemycket, det är ju när i Äppelkriget, när de ska försöka stoppa en riksdagsman från att klubba igenom ett beslutet om att de ska sälja hela det här Änglamark till Deutschland, och Monica Zetterlund tar en snabb konferens med Håkan Särners karaktär. Vad heter den här familjen? De heter...
Pass.
Ja, det har jag kommenterat ihåg. Och han säger några så här: katten springer, tält, ölbackar. Ja, bra! Så tar han av sig skon och sin sko och kastar den på en katt.
Ja.
Kommer du ihåg det? Nej. Den här kedjereaktionen.
Okay,
det är otroligt. Ja. Han kastar den på en katt som springer iväg och då, en hund får syn på den. De springer genom Tommelilla. De springer igenom ett så här byggtält som man byggde ovanför byggen för.
Mm.
Så tältet försvinner. Där ligger byggaren med en kvinna. Någon ser det. Ringer till kvinnans man.
Ja.
Han svimmar och faller på en väggplanka så den åker ut på gatan. En spik står upp. Där kommer en bil åkande och får punktering. Den här bilen är på väg till en filminspelning med filmrullar. Där står Gus Dahlström och är otroligt kolerisk regissör. Och han regisserar en, jag tror det är det inte Karin Sjöblom som ska säga sloganen. Nej fan, det är ju, är det inte Gunnar Svensson? Pilsner, så god som, nej Pilner, så god som Pilsner. Och Gus är mer och mer kolerisk, förbannad, tycker att han är jävligt dålig. Och okej, okay, en action! Och kör igen! Så här. Nu känner jag att jag dödar hela den här scenen. Men det resulterar i alla fall i att den här skådespelaren, han ska också dricka pilner. Och bli mer med kissnödig. Så måste han gå och kissa. Och på väg, nu ska vi se. Han har med sig, någonstans där så råkar han krocka med en kar som kommer gående med, nej så här. Så här. Han har också ballonger med sig. Ett knippe ballonger. Och när han ska kissa så knyter han fast ballongerna i en plastpåse. Den plastpåsen råkar tillhöra, i den är det sprit.
Mm.
För det är någon som har på Systembolaget som också kissar, tror jag. Men de förmår inte hålla... De förmår inte hålla flaskorna lyfter och ja. Far iväg mot Stockholm. Landar mot alltså Marcus, fattar att du får klippa här. De landar på Sturebadets tak.
Uh-huh.
Rinner ner genom ett krossa, så alkoholen rinner ner genom stupröret. Landar i en hink. Så nu, och sen så kommer en kar, lyfter upp den här hinken och går iväg. Och möter förläggaren Per Jedin som kommer från andra hållet, också med en hink. De hälsar på varandra. Och sen så tar de upp hinkarna igen. Men då har Per Jedin fått hinken med spriten. För han är på vägen i bastun. Och där sitter den här riksdagsmannen och tar en bastubad. Och slänger spriten på stenarna. Mm. Och sen så när den här riksdagsmannen kommer tillbaka till plenissalen så är han packad.
Ja.
Och misslyckas då med att övertyga kammaren om att de ska... Ja. Fan, jag inte sålde in dem då. Åh, skäms. Nu skäms jag igen.
Ja.
Nu har jag gjort det igen. Nu har jag sabbat Hasse Tages liksom min en gång till. Ja.
Men vill du att vi har kvar det här segmentet? För liksom en påminnelse om att det inte är så himla lätt alltid att berätta en historia.
Ja, men kanske. Alltså, också en påminnelse om Hasse Arfessons genialitet.
Men en grej som jag inte förstod var liksom, det var ju en sån där kedja.
Har du sett Äppelkrig?
Jo, det har jag. Men jag kan inte liksom återberätta så scener exakt bara för det.
Nej.
Eller
det är en väldigt tydlig kedja. Ja. Den är rätt komplicerad.
Men det där liksom kedjan bröts var ju liksom att liksom det här lastbilen som var på väg med filmrullar kör på en spik från det liksom att Gustav Dahlström gick till...
Det gör att inspelningen blir fördröjd för han vill repa.
Ah, okej.
Okay. Han vill repa, tror jag det. Han vill repa en gång till. Mm. Och
blir fortfarande ingen...
Nej, de är på väg med kameran.
Okay.
För han är så jävla... Gustav Dahlström har inte... Han har så otroligt tjocka glasögon. Han är så blind.
Mm.
Så han ser inte att de inte har någon kamera. Och resten av teamet försöker hålla någon lugn tills kameran är på plats.
Ah, okay.
Så är det.
Just det. Så det är därför att kameran inte är på plats gör att han går och kissar.
Ja, man måste gå och kissa. Snälla, jag måste gå och kissa.
Ja.
Det tycker jag, det är så fruktansvärt roligt och jag tänker på det typ en gång i veckan.
Är det så?
Ja. Ja.
Men du, jag tror det. Ja.
Men nu känner jag att nu har jag liksom sabbat Hasse och tagit min en gång till.
Ja. Men över hela Sverige så sabbas ju Hasse och tagits minne flera gånger varje dag.
När folk ska börja återberätta Lindemann för varandra vid olika kafferum.
Ja. När äldre personer berättar om Hasse och tagit för någon yngre och ska försöka återge någonting och det går inte så bra.
Nej.
Så du är inte ensam, Anders.
Nej, jag vet, men jag vill inte sälla mig till den liksom gruppen. Jag vill sälla mig till den andra gruppen.
Ja, men jag tyckte det började väldigt bra.
Ja, jag vet. Jag tyckte också det började bra, men jag känner att jag blev nervös på en gång.
Ja. För att du kände att det här måste bli bra.
Ja, jag insåg inte det förrän det var min tur att prata.
Men hur tror du att Hasse kände sig när han skulle göra Lindemann live?
Ja, verkligen. Han lyckades ju varje gång.
Verkligen.
Eller det vet man inte om han gjorde. Han kanske bara så här, det finns ju någon som slutar med att han nu kan jag titta på mer. Så går han bara av.
Ja. Och folk bara viker sig av skratt.
Det var ju Hasse. Det berättade Erik Julin att de hade barn i samma klass. Mm. När Hasse skulle säga någonting på föräldramötena så av liksom typ så här, var det inte barn? Barnen hade med sig en lapp hemifrån som skrattade folk för att de förväntade sig att
Jesus.
Det skulle vara något roligt.
Vilket ok.
Ja.
Vilket ok. Ja. Men sen hade han ju en svart sida också. Du Anders, vi ska runda av.
Mm.
Och,
jag önskar att vi kunde gå ut på lite mer på en uppton, men nu började jag bli så här.
Det blev så, det blev som det blev.
Ja.
Jag tyckte att det blev som det blev.
Det blev.
Jag önskar att jag kunde säga något uppmuntrande.
Det är väl lite såhär, det här är Hasse och Tage tolkat av Jacques Werup. Jacques Werup tolkar Hasse och Tage.
Men det kanske, men det finns ju någonting vackert i att du berättade om den här gången i sjunde klass när du skulle hålla det här föredraget som Hasse och Tage. Och sen så nu, nu händer det typ igen.
Jag tänker jag bara, fan, ja, men det är en cirkelgången, va, början, mitt och slut. Början och slutet ligger alltid nära varandra. Här sitter
han, alltså, Anders Sparring var en stor man, var en manusförfattare av stora mått. Han skrev julkalendern, den klassiska julkalendern 2021, som fick samma kultstatus som Trolltider och Mysteriet på Greveholm. Han var också en stor älskare av Hasse och Tage. Men hur mycket han än älskade Hasse och Tage så låste det sig på något sätt för honom när han skulle berätta om dem. Hans kärlek till Hasse och Tage lyste verkligen igenom, men var det någon gång som hans historieberättarteknik fallerade så var det när han skulle återge de två humorgiganterna som har betytt så mycket för så många av oss. Men vi ska ändå minnas Anders Sparring som en stor berättare. När han släppte ämnet Hasse och Tage så var han en förkunnare, en rabulist, en lebemann, en berättare av stora mått som har gett oss fantastiska berättelser som kommer att leva kvar långt efter att vi slutar minnas Anders Sparring. Av jord när du kommer. Vi ska tacka för idag.
Tack så mycket.
Du Anders, vill du plugga något?
Ja, men det är väl ingen som är intresserad av mina grejer nu när jag har dödat, när jag sågat. Alltså.
Men då kan jag kan plugga.
Jag har faktiskt köpt hem lite böcker som ni kan köpa om ni tycker om. Som jag skrivit är bra, så kan ni köpa det. Ni kan höra av till mig på asparring@gmail.com eller via Instagram Anders Thorsson Sparring eller via Twitter Anders Sparring. Så kan ni köpa signerade böcker.
Jag har föreställningar på G. Den 30 september så spelar jag Spriten i Stockholm. Och det finns några få plåtar kvar. Gå in och köp dem på oslipat.com. Där hittar ni länkar. Eller så går ni in på biletto.se. Där hittar ni föreställningarna.
Och gillar ni oss och vill trumfa Lars Andreasson så är det patreon.com/4meter som gäller. Tills dess.
Hej då!
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.